Det är ju som sig bör på pingstdagens förmiddag att man talar om den heliga ande. Men jag är inte som sig bör. Så att jag ska röra mig lite i utkanten av det ämne som kan anses givet och självklart på en pingstdags förmiddag. Jag ska ställa frågan, vad är okkultism? Det kan ju vara bra att kunna se skillnaden. Vad är okkultism? Vi brukar ha ett ganska enkelt svar på den frågan. Vi säger så här att ja, okkultism det är när människor opererar med djävulens makt. Nådegåvor det är när man använder Guds makt. Det låter ju bestickande och bra. Så var saken klar. Men det är som det brukar heta att det här låter enkelt men vänta tills jag har fått förklara det. Ty problemet med den här enkla förklaringen att okkultism det är djävulens makt och nådegåvor är Guds makt. Problemet med den förklaringen är att Gud har ju all makt. Och hur i all världen ska det då kunna finnas någon okkultism? Jag menar, hur mycket blir det kvar till djävulen sen Gud har fått all makt? Svar noll. Och då blir vi ju lite konfunderade. Vad är då okkultism? Vi kanske ska kika lite grann på det där med djävulens makt så att ni tror att det är sant. Den bästa text jag vet i det ärendet är Jakobs brev 2:19. Och i en tid då Guds folk ständigt går omkring på spaning efter djävulens attacker som det heter, så måste vi få klart för oss att han har inte den makt som många menar att han har. Jakobs brev 2:19. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Det finns bara en Gud. Och det betyder det finns bara en som har makt. Gud är enastående. Och de onda andarna, de finns. Men när de ser Guds makt så darrar de. Det är alltså inte så att här pågår någon sorts jättelik kamp där Gud försöker få grepp på djävulen och djävulen försöker få grepp på Gud. Någon sorts evig brottningskamp där det ser lite osäkert ut hur det ska gå, fast vi har ju i alla fall läst att det kommer att gå bra till sist. För var det på det viset så hade Gud bara ungefär hälften av all makt. Men nu har han 100% och han har haft hela tiden. Vi går till Lukas 10:17. Lukas 10:17. 36 team hade varit ute och evangeliserat. Och två. Nu kommer de tillbaka med underbara segerrapporter som skulle platsa till vilken svensk modern kristen tidning som helst. De 72 kom glada tillbaka och sa: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan glädjer över att era namn är upptecknade i himlen. Till och med demonerna lyder oss, säger lärjungarna förundrade. För de har ändå inte begripit det här med Guds allmakt. Ja, det är klart. Om Jesus har sagt att de skulle driva ut demoner där de gick fram, och han har all makt, då har ju demonerna inget att sätta emot. Då får de ju ge sig av. Det här är inget förhandlingsläge. Det här är en befallning yttrad av honom som har all makt. Och när vi framför hans allmaktsbud, så måste andemakterna vika. Vad är då okkultism för någonting? Jo, det anar vi i den här texten. Den ack så bortglömda sista versen i det här avsnittet jag läste. Jesus, han ser att lärjungarna är glada. Och det unnar han oss hjärtinnerligen. Det är inte meningen att kristendom ska vara en allmän begravningsmässa. Men det finns skillnad på glädje och glädje. Glad kan man ju bli av en spruta heroin. Men det är ju en glädje som vi allvarligt varnas för. Inte bara av Socialstyrelsen med dess 7 skivor bröd om dagen, utan också av varje förståndig och förnuftig människa. Det är skillnad på glädje och glädje. Och Jesus säger till dem: varför allt i världen inte glada över att andarna lyder er, utan se till att er glädje beror på att era namn är skrivna i himlen. Det finns en maktberusningens glädje. Jag menar, de kände säkert när de kom tillbaka, de här 72, att nu hade de fått hår på bröstet. Andligt talat. Nu hade man kommit upp, så att säga, i elitklassen. Nu hade vi jagat ut demoner här. Det var grejer. Och Jesus vet, den glädjen är livsfarlig. Ty okkultism handlar inte om att bruka djävulens makt, ty han har ingen. Okkultism är att missbruka Guds makt, ty han är den enda som har någon makt. Och Jesus ser på lärjungarna när de kommer självlysande och jublande och egentligen i grund och botten ganska stöddiga tillbaka. Aj, aj, aj. Nu är det grunke på gång. Nu är det farliga lägen. De här måste varnas. Därför att här är det stor risk att frestelserna blir så starka att de spårar ur. Ty om djävulen inte har någon makt att sätta emot, vad tror ni han kommer med då? Jo, det gamla vanliga förstås. Frestelser. Inte frestelsen till att lägga ner makten, utan frestelsen till att missbruka den. Och om vi ska tala i termer av 10 Guds bud, så handlar det om andra budet det här. Du skall icke missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren skall icke låta den bliva ostraffad som missbrukar hans namn. Under mina år som ateist så sjöng jag i 2 kyrkokörer, brukar jag säga ibland, och det gjorde jag också. Och jag minns, det var ju på det glada 50-talet, att vi sjöng på en konfirmation en gång. Och det var ju på den tiden då konfirmanderna verkligen skulle kunna Luthers förklaringar till trosartiklarna och så vidare, katekesen och så. Så det var ett stort förhör i en överfull stor kyrka i Göteborg. Och rätt vad det var så gick prästen utanför det ordinarie scenariot, det där som han hade repeterat in. och ställde en alldeles spontan fråga och fick ett alldeles spontant svar. Man höll på med andra budet och så frågade prästen plötsligt: varför är det just ett straff fogat till det här budet? Och killen som fick frågan, han såg lite villrådig ut ett ögonblick och så sa han: det är väl för att det är så svårt att hålla det. Man kan ju undra vad han hade för gudsbild. Killen tänkte på svordomar och det gick ju ett leende genom kyrkan. Det har ingenting med svordomar att göra. Det är frågan om att missbruka Guds auktoritet. Och att det är ett straff fogat särskilt till det budet. Det beror på att konsekvenserna blir så ohyggliga och så ödesdigra när Gud delegerar auktoritet till sina barn och de börjar att missbruka den. De av er som var här igår morse på bibelmeditationen, vi läste Lukas 4:e kapitel. Och låt oss göra det igen, läsa inledningen här. Jesu frestelser sedan han blivit döpt i Jordan och anden sänkt sig som en duva över honom. Då kommer frestelserna. Allt det andra är småpotatis. Men då kommer frestelsen med stort F. Den som är jämbördig med Adams frestelse inför kunskapens träd. Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig ande. Och ledd av anden var han 40 dagar ute i öknen där han sattes på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting. Och när den var slut blev han hungrig. Då sa djävulen till honom: om du är Guds son så befall stenen där att bli bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd. Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sa till honom: jag ska ge dig all denna makt och härlighet, hur den har lagts i mina händer, och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig ska allt detta bli ditt. Jesus svarade: det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Djävulen förde honom till Jerusalem och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: om du är Guds son så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar att skydda dig och de ska lyfta dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Men Jesus svarade: det heter, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. När djävulen hade prövat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. Med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen. Han hade klarat provet. Vilket prov? Att vara fylld med den heliga ande utan att försöka ta kontroll över anden och över andens kraft. Matteus 7:e kapitel. Femtonde vers. En text som brukar komma upp då och då i själavårdssamtal därför att många finner den så förbryllande. Matteus 7:15. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen det. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är: jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Och många undrar om dessa mirakelgörare hade använt Guds kraft eller djävulens. Det var ju ändå i Jesu namn. Ja, det Jesus säger det är att jag hade aldrig bemyndigat dem. Jag hade aldrig sagt till att här skulle drivas ut några demoner. De arbetade i Guds kraft, men inte för Guds rikes skull. Utvärtes ser de ut som får, men invärtes är de rovlystna vargar. Och det handlar alltså om att ta hand om den heliga andes kraft och använda för egna syften. Och det funkar. Det är det vi måste ha klart för oss. Gud låter det ske. Okkultism funkar. Och gränsen mellan de två kan inte dras vid bara att okkultister använder trummor och kristna använder Jesu namn. Det är inte så enkelt. Det handlar om bruk respektive missbruk av en och samma kraft. Vi ska gå till Gamla testamentet ett litet tag. Andra Mosebok 32. Där ska vi läsa de första 10 verserna. Men när folket såg att Mose dröjde att komma ned från berget församlade de sig kring Aaron och sa till honom: upp, gör oss en gud som kan gå framför oss. Ty vi vet inte vad som har hänt med denne Mose, honom som förde oss upp ur Egyptens land. Då sa Aaron till dem: ta guldringarna ut ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och bär dem till mig. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och de bar dem till Aaron, och han tog emot guldet av dem och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten kalv. Och de sa: detta är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aaron såg detta byggde han ett altar åt honom. Aaron lät utropa och säga: imorgon blir en Herrens högtid. Dagen därefter steg de tidigt upp och offrade brännoffer och bar fram tackoffer, och folket satt sig ned till att äta och dricka, och därefter steg de upp till att leka. Då sa Herren till Mose: gå dit ner, till ditt folk som du har fört upp ur Egyptens land har tagit sig till vad fördärvligt är. De har redan vikit av från den väg jag befallde dem att gå. De har gjort sig en gjuten kalv, den har de tillbett, åt den har de offrat och sagt: detta är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och Herren sa vidare till Mose: jag ser att detta folk är ett hårdnackat folk. Så låt mig nu vara, för att min vrede må brinna mot dem och för att jag må förgöra dem. Dig vill jag sedan göra till ett stort folk. Nu kan man undra, vem var det egentligen som var Gud här? Aaron, han gör sig en guldkalv och så säger han: imorgon ska vi dansa runt den här kalven, det ska bli en Herrens högtid. Man hade alltså inte avsatt Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Men man hade hittat på lite nya former för tillbedjan som förväntades vara effektivare än de gamla vanliga. Och det är ju ofta hemligheten. Det är ofta så det börjar. Vi vill på något sätt sätta lite mer fart på systemet. Lite mer än vad Gud spontant ger oss. Och i de tider då Guds folk blir besvikna på bönens möjligheter, då vi tycker att ja, det lönar egentligen inte så hemskt mycket att be, och
Det kanske finns något bättre sätt liksom att få det hela och snurra igång.
Jajamän, rätt vad det dyker upp någon och säger, jo, det finns ett mycket bättre sätt, man gör så här.
Och alla blir runda som tefat i ögonen och flockar som flugorna kring en ko. Och nu ska vi höra på de nya signalerna här. Och då börjar man alltså gå över en gräns. En farlig gräns. Det händer något mycket allvarligt med Guds folk när vi inte är nöjda längre med bönens möjlighet. Utan vi ska förbättra den, piffa upp den, få lite mer rulle på den, göra om den till en teknik.
Det finns en ganska dråplig berättelse som vi också ska ta i Gamla testamentet, Andra Konungaboken 16. Konungaböckerna läser vi ju inte varje dag. Andra Konungaboken 16. Vi läser där från början. I Pekas, Remaljas sons 17:e regeringsår blev Ahas, Jotams son, kung i Juda. 20 år gammal var Ahas när han blev kung och han regerade 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte vad rätt var i Herrens, sin Guds ögon, som hans fader David, utan vandrade på Israels kungars väg. Ja, han lät också sin son gå genom eld enligt den vederstygliga seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Och han frambar offer och tände offereld på höjderna och kullarna under alla gröna träd. På den tiden drog Resin, kungen i Aram, och Pekar, Remaljas son, Israels kung, upp för att erövra Jerusalem, och det inneslöt Ahas men kunde inte erövra staden. I samma tid återvann Resin, kungen i Aram, Elat åt Aram. Aram är alltså Syrien ungefär i dagens mått. Och jagade bort Judas män från Elot. Därefter kom arameerna till Elat och bosatte sig där, och där bor de än idag. Men Ahas skickade sändebud till Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien, och lät säga: jag är din tjänare och din son. Dra hit upp och rädda mig från Arams kung och från Israels kung, till det har överfallit mig. Och Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar och sände det som gåva till kungen i Assyrien. Och kungen i Assyrien lyssnade till honom. Kungen i Assyrien drog upp mot Damaskus och intog det och förde bort folket i Kir och dödade Resin. Sedan får kung Ahas till Damaskus för att där möta Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien. Och när kung Ahas fick se altaret i Damaskus sände han prästen Uria en ritning av altaret och en beskrivning av ett sådant, just så som det var gjort. Sedan byggde prästen Uria altaret helt efter den beskrivning som kung Ahas hade sänt till honom från Damaskus. Gjorde prästen Uria det färdigt tills kung Ahas kom tillbaka från Damaskus. När så kungen efter sin hemkomst från Damaskus fick se altaret, trädde han fram till altaret och steg upp till det. Därefter förbrände han sitt brännoffer och sitt spisoffer och hällde ut sitt drickoffer, och blodet av det tackoffer som han offrade stänkte han på altaret. Men kopparaltaret som stod inför Herrens ansikte flyttade han undan från husets framsida, från platsen mellan det nya altaret och Herrens hus, och ställde det på norra sidan om detta altare. Och kung Ahas befallde prästen Uria och sa: på det stora altaret ska du förbränna morgonens brännoffer och aftonens spisoffer, liksom kungens brännoffer tillsammans med hans spisoffer, likaså brännoffer, spisoffer och drickoffer för allt folket i landet. Och allt blodet, såväl av brännoffer som av slaktoffer, ska du stänka på det. Men vad jag ska göra med kopparaltaret, det vill jag närmare tänka igenom. Och prästen Uria gjorde alldeles så som kung Ahas befallde honom. Kung Ahas bröt också loss kantlisterna på bäckenställen och tog bort bäckenet från dem. Och havet lyfte han ner från kopparoxarna som stod under det och ställde det på ett stengolv. Det var förnyelse det.
Det dög inte med det gamla altaret. Det var ändå det altare som Gud hade designat och sagt vad det skulle stå. Men nu räckte inte det. Nu ville man ha lite mer fart på det hela. Det var ett ganska häftigt altare i Damaskus. Tänk om vi kunde göra ett likadant. Vi lånar in lite grann här och lite grann där. Och hitta kanske något litet bibelord som säger att ja, jo, men det är väl ungefär samma sak. Och så bryter vi ner det som Gud har. Väldigt mycket av det här känns igen på att det bara slutar i meningslöst skryt. Vad i all världen ska man låta ungarna gå genom eld för? Är det för dumhet? När miraklerna allt mer börjar bli uppvisningsgrejer, när det börjar bli allmänna styrkedemonstrationer, när man läser i kristna tidningar om att på den och dens möten är det sån kraft ute så telefonväxlarna brinner upp och tv-kamerorna går sönder, så undrar man vad i all världen är nu det här för någonting. Ett brutet rör ska han inte sönderkrossa. En rykande veke ska han inte utsläcka. Vi ska gå till första Samuelsboken 28. Den texten tar jag fram bara för att liksom göra klart att Bibeln säger oss att okkultism ska vi inte avstå från i tanken att det här är någonting som inte fungerar, ty det gör det. Utan okkultism är något som vi avstår från därför att Gud har sagt, detta förbjuder jag er. Det är en lydnadsfråga, inte en funktionsfråga. Första Samuelsboken 28. Situationen är ju den att Saul, som från början var kung och till och med blev andedöpt och profeterade, han förbröt sig gång på gång mot Herren. I självsvåldighet gjorde han något annat än vad Gud hade sagt till honom. Och till sist säger Gud, du ska inte längre vara kung. Alltså Gud säger, jag vill att du ska abdikera, jag tänker sätta en annan på tronen. Saul sitter kvar. Då börjar Saul komma i trångmål. Han drabbas av en misstänksamhetens och fruktans ande. Och allting kärvar till sist. Nu är det krig med filisterna och det går dåligt för Saul. Och Saul har frågat Gud och han får inget svar. Vad gör han då? Tredje versen. Samuel var nu död och hela Israel hade hållit dödsklagan efter honom, och det hade begravt honom i hans stad i Rama, och Saul hade drivit ut andebesvärjare och spåmän ur landet. Så församlade sig nu filisterna och kom och slog läger vid Sunem. Då församlade också Saul hela Israel och det slog läger vid Gilboa. Men när Saul såg filisternas läger fruktade han och förskräcktes mycket i sitt hjärta, och Saul frågade Herren, men Herren svarade honom inte, varken genom drömmar eller genom urim eller genom profeter. Då sa Saul till sina tjänare, sök upp åt mig någon andebesvärjerska så vill jag gå till henne och fråga henne. Hans tjänare svarade honom, i Endor finns en andebesvärjerska. Då gjorde Saul sig oigenkännlig och tog på sig andra kläder och gick iväg med två män. Och de kom till kvinnan om natten och han sa, spå åt mig genom anden och mana fram åt mig den jag säger dig. Men kvinnan svarade honom, du vet ju själv vad Saul har gjort, hur han har utrotat andebesvärjare och spåmän ur landet. Varför lägger du då ut en snara för mitt liv och vill döda mig? Då svor Saul henne en ed vid Herren och sa, så sant Herren lever, i denna sak skall ingenting tillräknas dig som missgärning. Kvinnan frågade, vem ska jag då mana fram åt dig? Han svarade: mana fram Samuel åt mig. Men när kvinnan fick se Samuel gav hon till ett högt rop, och kvinnan sa till Saul: varför har du bedragit mig? Du är ju Saul. Kungen sa till henne: frukta inte, vad är det då du ser? Kvinnan svarade Saul: jag ser ett gudaväsen stiga upp ur jorden. Han frågade henne: hur ser han ut? Hon svarade: det är en gammal man som stiger upp, höljd i en kåpa. Då förstod Saul att det var Samuel, och han böjde sig ner med ansiktet mot jorden och bugade sig. Och Samuel sa till Saul: varför har du stört min ro och manat fram mig? Saul svarade: jag är i stor nöd. Filisterna har börjat krig mot mig, och Gud har vikit från mig och svarar mig inte mer, varken genom profeter eller genom drömmar. Därför har jag kallat fram dig för att du må låta mig veta vad jag ska göra. Men Samuel svarade: varför frågar du mig då nu Herren har vikit ifrån dig och blivit din fiende? Herren har efter sitt behag gjort vad han hade sagt genom mig. Herren har ryckt riket ur din hand och gett det åt en annan, åt David. Eftersom du inte hörde Herrens röst och inte lät Amalek känna hans vredes glöd, därför har Herren nu gjort dig detta. Herren ska ge både dig och Israel i filisternas hand, och imorgon ska du med dina söner vara hos mig. Ja, också Israels läger ska Herren ge i filisternas hand. Då föll Saul strax raklång till marken, så förfärad blev han över Samuels ord. Hans krafter var också uttömda, till på ett helt dygn hade han ingenting ätit. Det finns ingenting i den här texten som säger att det inte är Samuel. Och av händelseutvecklingen som vi kan läsa i de följande kapitlen, så finner vi också att allt det Saul här får veta, det kommer att äga rum. Men var det ligger då det okulta, säger vi? Jo, det ligger i att Saul medvetet överträder ett förbud som Gud har satt upp. Du får inte lov att skaffa dig kunskap på det här sättet. Du får inte lov att ta för dig om inte jag ger dig spontant och frivilligt. Och det okulta börjar när Guds folk inte är nöjt med det som Gud ger när vi ber till honom. När vi ska förbättra Guds verk på övernaturlig väg, då har vi tagit första steget över gränsen in mot det okulta. Och jag menar inte att sätta skräck i er nu, för den gränsen kan vara svår att urskilja ibland. Och det finns mycket nåder, det finns mycket förlåtelse för allting. Risken och faran är att vi börjar sätta i system den överträdelse som vi helst bör upptäcka och ångra så snart vi har gjort. Det här betyder ju inte att vi skrämda ska låsa in oss i garderoben och tänka att jag kommer aldrig att pröva någonting med andens kraft eller andens gåvor, och hur så hemskt och oj så förfärligt. Nej, den som bevarar sitt liv ska mista det. Den vägen är inte framkomlig. Men vi måste i alla lägen förvissa oss om att i tider då Gud svarar mycket på våra böner, så är vi glada och tacksamma över det. I tider då Gud svarar lite på våra böner fast vi inte förstår varför, så är vi glada och tacksamma över det. När vi i sådana tider börjar försöka att skruva lite på kranarna själva, så är vi i mycket farliga lägen. Och jag tar ju inte upp detta bara därför att det är lite allmän teori som vi kan stoppa in i något fack för allmänna teorier, utan det är ju därför att det årtionde vi har bakom oss var ett årtionde då vi lärde oss att skruva på alla kranar vi hittade. Och av frukten känner man trädet. Vad fick vi för frukt? Jo, vi fick splittring. Vi fick en fiendskap utan like. Jag hade nöjet att ha en möteserie ihop med min gode gamle vän Johannes Fasius för några veckor sedan. En man som reser världen runt på förbönskonferenser framförallt. Och han sa rent ut också från talarstolen: jag vet inget land i världen där de kristna bråkar med varandra som svenskarna.
För 15 år sedan, sa han, så åkte jag världen runt och pekade på Sverige som ett gott föredöme. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder älskar varandra, för det gjorde vi då. Idag, säger han, nämner jag Sverige bara som ett avskräckande exempel. Var fick vi alla konflikterna ifrån? Vi började gå över gränsen till det okulta. Herren ska icke låta den bliva ostraffad som missbrukar hans namn. Även om det finns nåd, och det finns mycket nåd, det finns all nåd i världen och i himlen med, så är det alltså så att sätter vi det här i system så är vi illa ut. Och eftersom kristenheten är en enda kropp, så räcker det med att en eller ett par lemmar i denna stora kropp börjar, så drabbas kroppen i sin helhet. Jag menar, om vi sticker hål på stortån på dig så blodet börjar rinna, och det rinner och det rinner. Så kan du titta på det och säga, ja, det är ju bara stortån. Det är ju inte hela världen. Men efter ett tag är du vit som lakan i ansiktet, därför att det är ändå blodet som rinner ut. Hela kroppen drabbas. Vi ska läsa lite om Biliam. Andra Mosebok 22. Fjärde Mosebok 22, förlåt. Situationen när vi kommer till det här kapitlet är att Israel har hunnit fram till Moabs hedar. Och det är alltså i nuvarande Jordanien ungefär. Och så finns det en kung som heter Balak, Sippors son. Han blir lite orolig när han ser detta folk komma dykandes upp. Och han vill helst förgöra det, men han inser att hans militära potential inte är vad den borde vara för den uppgiften. Så han tänker sig som så att vi får köra med besvärjelser istället. Vem ska nu uttala dessa besvärjelser? Det får vara någon andlig krutgubbe. Och då finns det en som heter Biliam. Han är en Guds profet, fast han inte är israelit. Och Balak skickar nu fina furstar till Biliam för att värva honom för detta specialuppdrag. 9:e versen. Och Gud kom till Biliam och sa, vad är det för män som du har hos dig? Biliam svarade, Balak, Sippors son, kungen i Moab, har sänt till mig detta bud. Se, här är det folk som har dragit ut ur Egypten och det övertäcker marken. Så kom nu och förbanna det åt mig. Kanske ska jag då kunna ge mig strid med det och förjaga det. Då sa Gud till Biliam, du ska inte gå med dem. Du ska inte förbanna detta folk, ty det är välsignat. På morgonen när Biliam hade stigit upp sa han alltså till Balaks furstar, gå hem till ert land, ty Herren vill inte tillåta mig att följa med er. Då steg Moabs furstar upp och gick hem till Balak och sa, Biliam vägrade följa med oss. Men Balak sände ännu en gång iväg furstar, fler och förnämligare än de förra, och de kom till Biliam och sa till honom, så säger Balak, Sippors son, låt dig inte hindras från att komma till mig, ty jag vill bevisa dig mycket stor ära, och allt vad du begär av mig ska jag göra. Kom nu och förbanna åt mig detta folk. Så svarade Biliam och sa till Balaks tjänare, om Balak en gav mig så mycket silver och guld som hans hus rymmer, kunde jag dock inte överträda Herrens, min Guds, befallning, så att jag gjorde något mot den, vare sig litet eller stort. Men stanna nu också ni kvar här över natten, för att jag må erfara vad Herren ytterligare kan vilja tala till mig. Och Gud kom till Biliam om natten och sa till honom, om dessa män har kommit för att kalla dig, så stig upp och följ med dem. Men endast vad jag säger dig ska du göra. På morgonen när Biliam hade stigit upp sadlade han alltså sin åsninna och följde med Moabs första. Men då han nu följde med upptändes Guds vred. Det låter ju lite inkonsekvent det här, eller hur? Först säger Gud, okej, åk med dem. Och när han gör det så blir Gud arg. Men Gud hade en gång för alla sagt, detta folk är välsignat.
du har inte där att göra. Men han ser på Biliams hjärta att Biliam tycker i alla fall att det här arvodet är inte så dumt. Skattefritt. Avdragsgilt. Underbart. Lockande. Tänk i alla fall om utifall att. Jag vill höra vad Herren ytterligare kan ha att säga. Okej, säger Gud, god då. Och när han gör det så går han faktiskt mot bättre vetande. Varför? Han har ett vinstbegär och han vill använda den nådegåva han har fått för vinnings skull. Utvärtes är det som får, men invärtes är det som rovlyssna vargar. Sen går man upp på berg efter berg där man kan titta ner på Israel, på Moabs hedar. Och man bygger altaren och man offrar och frågar Gud. Men Gud säger du ska välsigna, du får inte förbanna. Och Biliam en klok kar på sitt sätt. Fast han var inte klok nog att begripa sig på sina egna begärelser. Men han är klok nog att förstå att djävulen har ingen makt. Han resonerar inte så här, ja Gud sa att jag inte fick förbanna, men jag kör ju med djävulens makt. Vi går på en annan kanal här så att vi drar på i alla fall. Nej, har Gud sagt att det inte finns någon förbannelse i himlen så finns det ingen på jorden. Så istället så blir det så att till Balaks ilska så ställer sig Biliam upp gång på gång och välsignar Israel istället. Och det var ju inte riktigt vad han hade i uppdrag att göra. 24 kapitlet och 10 versen. Då upptändes Balaks vrede mot Biliam och han slog ihop händerna och Balak sa till Biliam: till att förbanna mina fiender kallade jag dig hit och se, nu har du istället 3 gånger välsignat dem. Ge dig nu av hem. Jag tänkte jag skulle få bevisa dig stora ära, men se, Herren har hindrat dig att bli ärad. Biliam svarade Balak: sa jag inte redan till sändebuden som du skickade till mig, om Balak än gav mig så mycket silver och guld som hans hus rymmer, kunde jag dock inte överträda Herrens befallning så att jag efter eget tycke gjorde något vad det vara må. Vad Herren säger, det måste jag tala. Nå, men sedan, nu kan man tycka det att ja, nu var historien slut här. Kapitlet om Biliam var avslutat. Nej, det finns en fortsättning. 25 kapitlet, de 3 första verserna. Och medan Israel uppehöll sig i Sittim började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider och folket åt och tillbad deras gudar och Israel slöt sig till Baal Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. Biliam visste och förstod att om det inte fanns någon förbannelse i himlen så kunde han inte uttala någon förbannelse på jorden. Men han talade om för Balak hur han skulle göra för att det skulle bli en förbannelse i himlen. Gör en Miss Moab-tävling och plocka ut de skönaste kvinnor du har i hela landet och skicka dem på Israel. Och se till så att det blir lite flört och lite mer än så. Och se till så att de äter av era gudars offermåltider. Där man inte kan köra med förbannelse kan man alltid köra med frestelse. Och det gick vägen. Guds vrede upptändes mot Israel. Och allt detta därför att Biliam ville få lönen. Det är en bild av den, det vinstbegär som hade upptänts i hans hjärta. Så vi bläddrar framåt lite grann till 31 kapitlet. För det hela slutar med pest i Israel och stora svårigheter. Men så småningom så löses det hela upp. När vi kom till 31 kapitlet så talar Herren till Mose. Vi läser från början. Och Herren talade till Mose och sade: kräv ut hämnd för Israels barn av midjaniterna, sedan ska du samlas till dina fäder. Då talade Mose till folket och sa: låt en del av era män beväpna sig till strid. Dessa ska tåga mot Midjan och utföra Herrens hämnd på Midjan. 1000 man ur var och en särskild av Israels alla stammar ska ni sända ut i striden. Så avlämnades då ur Israel, i Israels ätter, 1000 man av varje stam, 12000 man beväpnade till strid. Och Mose sände dessa 1000 man av varje stam ut i striden. Han sände med en Pinehas, prästen Eliasars son, ut i striden. Och denne tog med sig de heliga redskapen och larmtrumpeterna. Och det gick till strids mot Midjan som Herren hade befallt Mose och dräpte allt mankön. Och tillsammans med andra som då blev slagna av dem dräptes också de midjanitiska kungarna Evi, Rekem, Sur, Hur och Reba. 5 midjanitiska kungar. Biliam, Beors son, dräpte de också med svärd. Och Israels barn förde Midjans kvinnor och barn bort som fångar, och alla deras dragar och all deras boskap och allt deras övriga gods tog de som byte, och alla deras städer i de trakter där de bodde och alla deras tältläger brände de upp i eld. Och de tog med sig allt bytet och allt vad de hade rövat, både människor och boskap. Och de förde fångarna och det rövade och bytet fram till Mose och prästen Eliasar och Israels barns menighet i lägret på Moabs hedar, som ligger vid Jordan mitt emot Jeriko. Och Mose och prästen Eliasar och alla menighetens hövdingar gick dem till mötes utanför lägret. Men Mose förbittrades på krigsbefälet över underhuvudsmännen när de kom tillbaka från sitt krigståg. Mose sa till dem: har ni låtit alla kvinnorna leva? Det var ju det som på Biliams inrådan förledde Israels barn till att begå otrohet mot Herren. Där har du Biliam. Och det är därför som det gång på gång i Nya testamentet, i andra Petrusbrevet 2 och Judas brev till exempel, talas om Biliams villfarelse. Vad bestod den i? Överträdelsen i att använda sin nådegåva för egen vinnings skull. Därför så tror jag det är så här, att när Gud utgjuter sin ande och låter oss upptäcka nådegåvor och börja ta dem i bruk, så finns det ett intensivt behov av att vi samtidigt blir lösta från frestelsen att missbruka gåvan. Vi är alla människor, menar jag. Och på sistone har jag tänkt mycket på bilden av Jakob. Namnet betyder ju bedragare eller fifflare, och det var han ju verkligen. Ja, han körde ju med alla knep, både naturliga och övernaturliga. När han bodde hos Laban och Laban lurade honom och han lurade Laban. Och han var ju inte dålig till att lura Laban heller, vi minns det där med de där spräckliga käpparna och alltihopa detta. Det luktar ju lite okkultism, eller hur? Till sist blir det i alla fall fason på karn. Han brottas en hel natt och Herren slår höften ur led på honom. Sen haltar han vidare, men som en gudsman. Jag menar så här, jag tycker det är ett mönster man ofta ser. Människor tar emot en nådegåva, börjar använda den och råkar in i ordentliga svårigheter. Kanske så till den grad att man blir så bränd och så trött på allt samman som man bara slänger allt samman ifrån sig. Nej, nu sysslar jag inte med det här mer. Jag har träffat många, många som har fått den profetians gåva och som började profetera och som fick så många ovänner av sitt profeterande fastän de verkligen profeterade sant och rent. Ty så gjorde man också med profeterna som vore före eder, säger Jesus. Att de helst av allt vill slänga profetians gåva i väggen. Jag tror det är först då man är lämplig. Det är först då man är någorlunda riskfri. på något sätt har det här med haltande gudsmänniskor att göra. Första gången jag försökte själavårda en medmänniska gick det så tokigt. Så vi sa efteråt, Marianne och jag, det här gör vi aldrig om. Och det tog åtminstone 12 år innan vi försökte igen. Och det är kanske något som åtminstone nödtorftigt har hållit mig på mattan genom åren, jag vet inte. Väldigt lätt gjort när Guds kraft börjar flöda, att vi försöker sudda ut gränsen mellan Gud och oss. Gör oss till hans jämlike. Förfoga över hans resurser. Att självsvåldet blommar. Och det märkliga är att Gud låter det ske. Gud drar inte in kraften. Han låter den flöda som förut. Det är för att det är meningen att vi ska lära oss att frivilligt låta bli det här. Att av egen fri vilja låta Gud vara Gud och låta oss själva vara människor. Och gränsen i vårt eget inre kan vi se på detta. Att så länge jag är nöjd vad Gud ger mig som svar på bön, mycket eller lite, så länge är jag på den säkra sidan. Men när jag börjar bli missnöjd med bönens möjligheter, låt det då ringa en varningsklocka. Dag och natt, då är det farligt. När man börjar att omsätta nådegåvor i kronor och ören, och därmed menar jag inte att inte arbetaren ska ha sin lön, men jag tror ni förstår vad jag menar. När det kommer något av spekulation in i det hela, då är man också ute på mycket farliga vatten. Och som sagt, Gud låter det här fungera. Det är det konstiga. Vi ska titta i profeten Mikas 3:e kapitel. Där Mika talar om sin samtids falska profeter. Tredje kapitlet, profeten Mika, 5:e versen. Så talar Herren mot de profeter som för mitt folk vilse, mot dem som ropar allt står väl till så länge de har något att tugga med sina tänder, men kallar folket i helig strid mot den som ej ger dem något i gapet. Därför ska natt komma över er så att det blir slut på era syner, och mörker så att det blir slut på era spådomar. Ja, solen ska gå ner över profeterna och dagen blir mörk över dem. Siarna ska stå där med skam och spåmännen ska få blygas. De ska alla tvingas dölja sitt skägg, då nu inget svar mer kommer från djävulen. Nej, så står det inte. Då inget svar mer kommer från Gud. Men det var i vinstsyfte. De kallar folket i helig strid mot den som ej ger dem något i gapet. Det var en profetism som gick med vinst. Precis på samma sätt som Expressen och Aftonbladet går med vinst när de kan komma med riktigt smarriga nyheter om någon. En profet måste gå med förlust för att vara på den säkra sidan. Behöver inte betyda att han måste leva av blåbär och ätliga rötter. Men någon form av delaktighet i Kristi lidanden måste det finnas för att inte vinstbegäret ska vakna. Ty då går vi över en gräns. Då är vi plötsligt alltså inne på det okulta området. Det är inte så lyckligt och så tryggt och så underbart enkelt och bekvämt. Att okultism är något som sker utanför kyrkdörrarna och nådegåvor något som sker innanför. Utan begynnelsen till allt det här finns mitt ibland oss. Den finns i våra hjärtan. Vi ska sluta med andra Thessalonikerbrevet 2. Jag tar inte upp det här bara för att vi ska lösa, så att säga, Gamla testamentets teologi, utan därför att Bibeln så klart talar om för oss att det här har med framtiden att göra. Den framtid som kanske rusar emot oss. Andra Thessalonikerbrevet 2, verserna 8-12. Då skall den laglöse uppenbaras, han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under, och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdighet. När Jesus andades på lärjungarna så blev de pigga och glada och vågade gå ut. Det vet ni, första veckodagen. Ta emot helig ande, säger Jesus, så andas han på dem, så blir de lite mer levande än förut. Men här har vi antikrist. När Jesus andas på honom så dör han. Det är också intressant. Det är ju inte så att Jesus har två andedräkter, utan har bara en. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan. Det är inspirerat av honom. Djävulen har ganska fria händer att fresta oss. Han kan komma med förslag. Och han gör det. Det står inte att den laglöses ankomst sker med djävulens makt och kraft. Det är ett verk av Satan. Det är inspirerat av honom. Det står så här i 11:e versen. Därför låter Gud villfarelsen få makt. I gamla översättningen, någon som har den, kan läsa högt. Ja. Därför sänder Gud villfarelsens makt. Och detta ordet makt i grundtexten är ordet energeia, vilket alltså betyder energi. Gud sänder villfarelsens kraft. Kraften i de falska tecknen och undren och kraftgärningarna, allt detta som kommer att också få en stor del av kristenheten att avfalla till antikrist. Det är Guds kraft. Den missbrukas av människor. Det är inte så att det finns en Guds kraft och en djävulens kraft. Det finns bara en Guds kraft. Men det finns människor som brukar den, och det finns människor som missbrukar den. Det var inte djävulen som ställde kunskapens träd i lustgården. Båda träden tillhörde Gud. Men det ena trädet fick människan lov att bruka och äta av. Det andra trädet fick människan inte lov att äta och bruka. Och gränsen handlar alltså om våra motiv. Inte vem som tillhandahåller kraften. Och det är egentligen bra att det är så. Ty sina motiv kan man, om man är ärlig mot sig själv, någorlunda granska och kontrollera. Men det är kanske inte alltid så lätt när det flödar andlig kraft att man exakt kan säga var den kommer ifrån. Men det betyder alltså att en och samma kraftgärning kan ha ganska olika förtecken beroende på det motiv som utlöste kraftgärning. Om jag hela sjuka bara för att stila mig, eller om jag gör det därför att jag känner medlidande med den sjuke. Om jag har all tro så jag kan flytta berg, säger Paulus, men inte har kärlek, så är jag ingenting. Det jag gör är meningslöst. Om jag talar människors och änglars tungomål men inte har kärlek, så är jag bara en sanitär olägenhet, buller och bång. Det är där gränsen går. Och jag tror vi måste lära oss att förstå det. Vi måste lära oss att acceptera att Herren ibland kan hålla oss med överraskande strama tyglar när andens kraft börjar komma i rörelse. Detta för att vi inte ska flippa ur på direkt. Var ivriga att undfå nådegåvor. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, du är den som döper oss i helig ande och eld. Det är väl inte alltid vi har frågat efter elden det lika mycket som efter dopet i den helige ande. Men nog behövs elden när kraften kommer i rörelse. En eld som får bränna bort det som inte hör ditt rike till. Och som bara öppnar oss för frestelser som kommer att bringa både oss och andra på fall. Herre, renhetens eld. Vi ber att du låter den sänka sig över oss. I hela vårt land idag. Reningens och luttringens eld, Herre. Så att din andes kraft på nytt kan flöda. Herre, jag vill be för var och en som nog tog emot din ande och din andes kraft, upptäckte nådegåvor och började betjäna sina bröder och systrar med de resurser som du gav. Och så blir det stora svårigheter och delaktigheter i Kristi lidanden av ett oförutsebart slag. Och så orkade man inte längre. Nej, jag ger upp. Jag vill inte. Herre, det är ju först när vi nått det stadiet. När vi är som ett avvant barn som inte sysslar med ting som är oss för stora. Det är först då som vi kan börja att tjäna dig. Men inte längre i den pirrande maktberusningens entusiasm. Utan i den stilla troheten. Herre, låt oss få ta upp nådegåvorna på nytt. Och tjäna dig. I ödmjukhet. I oansenlighet. I trohet. Hela din kropp i Sverige. Lös oss från alla konflikter, Fader. Förlåt oss och förbarma dig över oss. Att vi alla hållit på svängt fram och tillbaka över den gräns som du har satt. Och som du har sagt att vi inte fick överträda. Ge oss på nytt renheten och enheten och kraften tillbaka. Du har ju inte gett oss försagdhetens ande. Du är ju den som ger kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Fader, vi prisar dig. Amen.